If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd.
Bröta på alle man.
God morgon, god middag. Hur är det där borta i Fastlands-Göteborg?
Det är bra i Fastlands-Göteborg. Hur är det på andra sidan älven?
Ah, det känns skönt. Man lever ju det här lite ursprungsnära skärkarlslivet, känner man. Det är visserligen en ö i Kattegatt med sådär 150 000 invånare, men det är ändå ett öliv här ute på Hisingen. Det har jag alltid haft en känsla av.
Du har på dig ett par lite mindre gaming-hörlurar idag. En lite fritidsmodell, kanske.
Man måste ju ändå försöka förmedla ett intryck av utveckling, om än ett falskt sådant.
Vi nöjer oss med det, tror jag.
Ja, vad som helst som kan förmedla en bild av förändring är fint. Idag är det väl så här att vi brukar ju ofta ha olika perspektiv på historien, men idag tror jag det är värre än någonsin, därför att vi hade ju sagt att vi skulle ha ett program som handlade om Göteborgs största exportprodukter genom tiderna, och sedan när vi satt oss och skulle ha ett planeringsmöte så visade det sig att vi var så extremt oense om vad vi skulle prata om, att vi har helt olika världsbild här. Och om jag har fattat saken rätt så är det jag framträder som den krassa materialisten. För när jag pratar om exportprodukter så pratar jag om grejer. Och du är idealisten som pratar om tankar och konstverk och idéer och ska jag säga immateriella saker. Så
ja,
hur detta...
precis. Näringslivshistoria i sig har nog aldrig liksom riktigt fångat mitt intresse. Men det är klart att det kan kravla runt lite gamla goa skrönor bland de där olika containrarna som har lämnat Göteborgs hamn. Det är ju härligt förstås.
Men hur ska vi överhuvudtaget kunna ta oss till någon typ av gemensam punkt? Det är ändå det som är faktiskt målet med vårt samtal, att efter så där 38 minuter blankt ska våra vägar korsas på något sätt. Idag kan jag inte se hur det är möjligt, därför att jag har laddat upp här med 400 års Göteborgs exporthistoria. Och det som jag tänker prata om, det är framförallt trä och kanske allra mest järn. Det är på något vis Göteborgs historia. Man har skickat iväg, man har exporterat trä och järn. Och det har man gjort under olika varianter under hela Göteborgs historia. Och sen kan man göra lite nedslag under olika perioder och se hur de har liksom tryfferat det här utbudet med ibland ganska dålig framgång. Men de har ändå försökt göra det här. Jag har förstått saker där, så är trä och järn är inte riktigt vad du har haft i tankarna.
Nej, även om trä och järn väldigt mycket låter som ett proggband från 70-talet så är det ju inte det. Och därför är det ju långt bortom mina kunskapsområden.
Ja, och på samma sätt som jag är ganska fjärran från 70-talets proggmiljö. Men om vi nu ska ta ett litet nappatag med 1600-talet för att ändå spola
ha någonstans
någon sorts
is här.
Ja. Vi behöver ändå ha en nyspolad is där vi kan göra våra piruetter. Så är det då så att jag har gjort några nedslag här i den göteborgska historien. Och i princip är det så att Göteborg byggdes för att kunna sköta exporten. För att kunna få iväg timmer, järn, kära, björnskinn, allt vad man nu hade.
Pratar vi redan om nya Lödöse då?
Ja, det skulle vi kunna göra. Det finns ett roligt ord från 1500-talet som kanske möjligen fanns ännu tidigare. Nämligen de här lokalerna som man hade där man lassade in de varor som man skulle skicka iväg. Ibland handlade det om sådant som bönder hade betalat in i skatt. Det kallades för varuhus.
Nähe.
Jo då. Så att detta,
som tv-serien från 80-talet.
Precis som tv-serien från 80-talet. Denna nutida glosa som vi ändå tycker att det är varuhus i själva verket jättegammal. Om man tittar lite närmare på det här ordet så anar man att det är gammalt, för att saker som har det här uet i mitten, varuhus och gatukök och sådär, det är sånt som har funnits länge i svenskan. Man kan ofta räkna ut när någonting har klivit in i svenskan. Ett varuhus med det där gamla uet eller en sopkvast har kommit lite senare. Men, och allra senast har såpaskådelsen kommit till exempel. Så där, men, lite stråkhistoria i mikroformat.
En kort utsvävning här. Jag har ju också sett hur det på senare år har smugit sig in en i produkt eller i matvarors namn, särskilt runt jul, för att skapa gemyt. Så köper man nu såna här plastkorvar som är fyllda med gröt, så heter de ju inte längre julgröt som de hette på den gamla goda tiden när jag växte upp, utan det heter de julegröt.
Och genast låter det ju mycket godare. Så att, tillbaka till det gamla och forna. Om man ska göra ett litet nedslag i det glada 1650-talet.
Var det så glatt?
Ja, det var kanske inte så glatt för alla, men det fanns en hel del ganska glada affärsmän i Göteborg. Mm. Då var det ju då så här att de skeppade de stångjärn till England och till de tyska
nordsjöstäderna. Stångjärn är helt enkelt järnstångar.
Järnstänger, ja, precis. Det var liksom. Så man skickade iväg det här järnet. Mm. Sen så småningom, det kommer jag till sen, så lyckades man förfina de här produkterna lite grann för att man skulle kunna ta mer betalt för dem. Och man skickade skinn och kära och master och faktiskt nötter också, till exempel till Nordsjöstäderna och till Holland. Och det finns ett exempel här från juni 1653 då en kapten Petter Jäger lämnade Göteborg 20 juni 1653. Och det var då det 54:e fartyget som lämnade Göteborg detta år. Så då får man en känsla av ungefär att det var sådär två fartyg i veckan. Mm. Och i lastrummet så hade den här kaptenen Petter Jäger, han hade 36 master, 114 stolpar, 9 tolfter brädor. Jag skulle tro att det är 91 tolfter brädor. Det är,
ja, jag tänkte 9 brädor. Det blir ju inte ens en liten utedass.
Nej, jag kan tänka mig att en tolft möjligen är ett dussin. Nu är jag lite grann på halis och jag ber mina goda vänner på landsarkivet om ursäkt om jag har misstolkat det här.
Men jag såg bara en underbar piruett på en blank is.
Därutöver 450 skeppspund stångjärn. Mm. Och den här lasten, den ägdes då av 14 göteborgska handelsmän och en kvinna som heter Kristina Bergenström. Och sen några dagar senare så kom ett fartyg till Göteborg från Hamburg, och i den lasten fanns det då från 1653 alltså kvinnostrumpor, bomull, kardemumma, ris, alun och tobak. Så där får man liksom en känsla. Vi skickar iväg ganska robusta produkter. Vi får tillbaka de lite mer pimpinetta livsnjutarprodukterna. Det är,
nej, men vad härligt. Man gjorde ju något försök, vet jag. Det var väl på typ 70-talet eller någonting som man gjorde ett försök med att importera träflis till Sverige. Man anlade ju en träflishamn i Göteborgs hamn som fick 2 år, tror jag, innan man tyckte att vi behöver nog inte importera så mycket träflis. Men man gjorde ett gott försök.
Vi hade gott om träflis själva antagligen. Men det roligaste är ju de här, de misslyckade försöken. När man läser om Göteborgs historia så är det alltid ett evigt snack om Ostindiska kompaniet, och egentligen så är det här rätt oförtjänt, därför att Ostindiska kompaniet hade inte så himla stor betydelse. Det var väldigt glamoröst, sjömännen kom tillbaka och hade massor av historier, och de berättade om möten med sjö och djur. Ett av de här sjödjuren heter förresten kraken, och alla som har sett Pirates of the Caribbean vet ju att the kraken, alltså kraken,
ja,
är någonting som man är orolig för i de här filmerna som utspelar sig på 1700-talet, och det var man orolig för i Göteborg på 1700-talet också. Men man försökte ju då segla iväg. Det man egentligen mest hänförde till Sverige var så glamour, lite apor, hatt på axeln, lite färgglada bandanas, kanske lite roliga droger, papegojor och sånt där. Och det var åtminstone det som väckte göteborgarnas fantasi. Sen så var det ju så här att det var en ganska knepig affär, därför att man skulle alltså då skicka iväg ett fartyg till Kina, och så skulle man köpa av kineserna te och siden och porslin. Och en mystisk metall som de kallade för tutanego, och som alla undrat vad det egentligen var. Det var nog egentligen bara zink. Men jaha, problemet var ju att svenskarna ju inte hade någonting som kineserna ville ha.
Oh.
Så att därför så måste man liksom fixa detta på vägen. Kineserna ville ha, de ville ha silver, det hade inte svenskarna. Så därför så tog svenskarna en omväg, eller rättare sagt, man stannade på vägen i Spanien, och där försökte man sälja någonting till spanjorerna, och så att man skulle få silver, och sedan så sålde man då, så hade man det här silvret för att köpa te och porslin i Kina. Men kruxet var ju att inte heller spanjorerna hade något som svenskarna ville ha egentligen.
Nej.
Överhuvudtaget så har det varit ganska ofta så att grannländerna inte har riktigt värdesatt de här svenska produkterna, så att man kan ana...
Men det här låter ju som ett sånt här, du vet, fjärdepartsbyte av en hyresrätt, ja, när det sitter någon med en etta med kokvrå någonstans i Partille och liksom vill komma åt en femma på Linnégatan, och så bara ska de behöva hitta alla människor längs vägen som kan tänka sig, ja, jag får ont i huvudet av att tänka på det, men det lyckades man ju med några gånger i alla fall.
Ja, och det, ja, vilken gudomlig jämförelse. Det här är precis som ett hopplöst triangelbyte i majorna 1993 när jag var student. Det tedde sig fullständigt omöjligt, men det genomfördes faktiskt emellanåt. Så att svenskarna hade ju naturligtvis med sig det man kunde förvänta sig. Det är klart att de hade med sig järn och timmer. Men de försökte också att piffa upp det här utbudet lite grann med madrasser och snören och bössor och lyktor och kikare. Och även, läste jag någonstans, kyrkorglar. Jag kan livligt föreställa mig att spanjorerna djupt föraktade hela det här svenska utbudet. Men på något vis, man fick ju igång det ändå. På något vis lyckades man ändå sälja grejerna.
Tala om vad kineserna hade sagt om man kom dragandes med någon gammal kyrkorgel från Seglora.
Ja, man undrar ju. Jag skulle så gärna... Jag har den här upplysningen om kyrkorgeln har jag läst i några sådana översiktsverk om Ostindiska kompaniet. Jag skulle så gärna vilja veta mer. Kanske har det stått orgel istället för kyrkorgel, men det gör egentligen inte saken bättre. Men det som gjorde saken sämre för de här svenskarna som gav sig iväg, de här göteborgarna då, där ju Niklas Sahlgren som ju sedermera såg till att en del av förmögenheten blev det här Sahlgrenska sjukhuset, de tjänade massor av pengar, men de jobbade i ganska stadig motvind, därför att politikerna på den tiden tyckte att det var en väldigt dålig idé att man från Sverige förde ut solida saker som järn och eventuellt i värsta fall silver eller guldmynt, och så fick man tillbaka te, porslin och siden. Det vill säga, det som man skickade iväg var sånt som var beständigt och som gjorde folk förmögna. Det man fick tillbaka var sånt som man slog sönder eller drack upp då, som i det här fallet teet. Och så därför så var det, ansågs det väldigt suspekt. Det kallas för merkantilism, den här tanken att man aldrig ska släppa iväg någonting som är värdefullare än det som man släpper in. Och det skapar en stor maffiröra. Men som jag sa nyss, så var ju det här Ostindiska kompaniet, det var ju egentligen liksom inte det som höll Göteborg igång på 1700-talet, utan det som höll Göteborg igång var att det var mycket mindre glamorösa grejer.
Var det sill?
Åh, vad härligt att du tar upp sillen. Håll sill i minne, Ina Lundström, så tar vi sillen om 2 minuter och 32 sekunder. Därför att de här jordnära göteborgska handelsmännen, de satt ju då, de skickade brev till kollegor i Visby, Hamburg, Amsterdam och Helsingör, Hamburg och Danzig och Bordeaux och sådär. Och så seglade de ut Med naturligtvis det här järnet och träet, men också med tågvirka som är rep och pottaska som han hade för, det för att tvätta som jag tror jag. Enbär, takrännor, baljor och byttor och tråg. Och så seglade de tillbaka med salt och råg och tobak och lin och rysk hampa och sådär. Så att det var en blandning av grunkor. Det finns ett jättefint brev bevarat från 1780-talet där det är en göteborgsk köpman som heter Henry Greig som skriver ett brev till en köpman i Providence på Rhode Island. Och göteborgaren han skriver då till den här köpmannen Nicholas Brown på Rhode Island att vi vill köpa grejer från er i Amerika. Vi vill köpa tobak, vi vill köpa ris, vi vill köpa kaffe, vi vill köpa socker. Och sen måste han ju ha något att sälja tillbaka då. Och då anar man liksom desperationen. För han, ja, vi har spik och vi har skyfflar och vi har stekpannor. Det är ungefär vad han kan erbjuda. Och sen är det så fint det här brevet därför att det finns nämligen en väginstruktion. Det är helt enkelt så att på 1700-talet är det inte sådär fullständigt självklart hur du ska ta det till Göteborg, utan det är en liten väginstruktion, precis som man brukade ge till någon faster som skulle komma ut till ett sommarställe. Och i det här fallet så är det då att för att åka till Göteborg så ska du hålla så hög nordlig kurs som möjligt förbi Orkney och Shetlandsöarna, och så svänger du till höger och så kommer du till Göteborg.
Bara så?
Ja, och där kan du få köpa spikar och skyfflar och stekpannor.
Och en liten orgel som har varit ute några vänder, men fortfarande inte riktigt
just
blivit
det.
Såld.
Orgeln som vi aldrig fick såld. Men så var det så, det var ju fantastiskt att du frågade om sillen.
Ja, för jag tänkte, det enda jag vet om göteborgsk export på 1700-talet, och det vet jag ju bara för att jag tycker att det är kul. Nej, det är inte 1700-tal, det är väl senare, men att det var så mycket sill här och att man kokade så mycket tran på det och att sillolja lös upp gatlykter i London. Och det är ju en historia man som göteborgare tycker om, för det är att man tar någonting utav det mest grova och illaluktande man kan tänka sig, silltran, och lyfter det till, jag ser framför mig att de lyser i någon sån här My Fair Lady liknande kuliss på de elegantare gatorna i London, i min fantasi då.
Du har fullständigt rätt, det här rekapitulerar du så väl att man nästan skulle kunna misstänka att du har specialiserat sig på tranet. Jo, det är riktigt, och du hade rätt i ditt första antagande om 1700-talet, för det är 1700-tal. Den riktigt stora sillperioden i västkustens historia, den som på något vis förändrade allt, som skapade dekadens och dansbanor och ett överflöd, den inträffade grovt räknat under andra halvan av 1700-talet, och man kokade tran överallt. Och det fanns ju två olika sätt att hantera sill. Antingen så kunde du käka sillen, och då krävdes det ju lite sorteringsarbete naturligtvis. Du fick ha hyggligt lika stora sillar i tunnorna så här, du behövde salta dem och så. Eller också så kunde du bara vräka ner allt du fick i ett stort kar, och så kokade du det och så skummade du av oljan, och då fick du en bra och fin brännolja. Och precis som du säger, den här oljan användes i lampor över hela Europa, inte bara i London, utan du tycker om att tänka dig tanken att det här är som du kallar det för en Fair Lady-miljö i London med tranlampor. Det är en underbar tanke. De hade naturligtvis lampor med göteborgskt och bohuslänsk tran i London, men man hade det ju även i Berlin och man hade det i Paris. Och man kan ju tänka sig, tänk dig franska revolutionen, tänk dig den där natten när Robespierre hör hur de kommer den här gången för att hämta honom, och han vet hur hans timmar är räknade, och han tittar ut genom det här lite bubbliga fönstret och ser skimrande då i belysningen från det göteborgska tranet hur den franska revolutionen håller på att gå över styr. Man kan tänka sig den här, hela det här franska upplysningsprojektet. Man pratar ju om upplysningstiden. Ja. Det är upplysning från Bohuslän, från Göteborg.
Det är upplysning från Bohuslän. Ja. Hur skulle människor ha kunnat läsa Rousseaus skrifter om de inte hade lampolja att tända sina lampor med? Det hade aldrig gått.
Nej. Och är det möjligen så här att vi nästan till oavsiktligt nu hittade någon sorts gemensam mark här för våra resonemang? Därför att den här ganska triviala produkten sillolja är ju faktiskt någonting som då har gagnat både litteraturen och idéspridningen, och därmed så borde du ju kunna tycka att det är ganska okej.
Ja, men precis. Jag sitter riktigt och myser här, för jag tänker ju, alltså, när det bara handlar om anonyma järnpålar som man inte vet någonting om, då är det ju inte så särskilt spännande. Den här orgen fastnade jag ju förstås, för den sticker ju ut lite grann. Nej, men det är ju det här att visst, å ena sidan man kan titta på siffror och se hur många bilar Volvo har exporterat runt om i världen, men för mig är det ju större att Pelle Pettersson designade Volvo P1800, eller hur? Visst heter den så? Som Helgonet sen körde, och att Helgonets bil därför inte bara är ett Volvo utan dessutom designad av en göteborgare. Då får jag också såna här silloljerysningar som jag numera har döpt om dem till.
Ja, visst är det fantastiskt. Då kan jag nämna som parentes att den sista dödsryckningen i sillolje, eller i alla fall fiskoljeindustrin, gjordes av representanter från min egen familj som gick hårt in i en tranoljefabrik ungefär 1919. Det var kanske inte den bästa timing man kan tänka sig, med tanke på att världen då var på ganska god väg in i en mer oljebaserad tillvaro. Men det är kanske så att vi är mer ämnade för kåserade uppgifter än för att sälja fiskolja.
Ja, det är jag övertygad om.
Så kan det gå. Men jag tycker att det finns också man får också hela tiden en känsla av lite obalans mellan export och import. Inte när det gäller kostnader och volymer, utan att det faktiskt är så mycket roligare produkter som importeras än som exporteras.
Ja, men så är det ju väldigt mycket, men när det gäller svenska liksom råvaror.
Ja, de råvarorna är ganska, de är tunga, och de är lite tråkiga ur anekdotsynvinkel, får man väl ändå säga.
Ja, det finns ju alltid bättre historier och olika gömda insekter som kommer i containrar med bananer än vad det gör i containrar med trä.
Ja, visst, och det finns nu har vi, när det gäller, du slår det mig, att när det gäller exporten av järn så finns det en fin historia som vi dock inte ska dra idag. Det handlar nämligen om järnexportkungen John Hall, eller John Hall den äldre, som byggde Gunnebo slott. Men den berättelsen rymmer så mycket drama och så mycket romantik att den kommer helt enkelt att vara värd ett eget program lite senare.
Gud, så spännande.
Men jag vill, innan vi lämnar 1700-talet fullständigt bakom oss här, så vill jag bara snabbt rekapitulera vad en göteborgare vid namn Erik Cederburg skrev 1739 om just det här med import och export. Eller jag tror att han omedvetet så gestaltar han just det som vi har pratat om, nämligen att det är roligare saker som kommer hit än vad vi skickar iväg. Man kan nämna att Erik Cederburg, om man nu ska komma med en sån där upplysning, en teaterviskning, han var alltså den första göteborgare som skrev en bok om Göteborg, som försökte sammanfatta liksom Göteborgs historia. Och han var dessutom hela tiden bitter och arg och ledsen, för han ville bli borgmästare, men han blev inte borgmästare. Det var ett jobb som var hans, tyckte han. Så därför gick han och var ständigt lite ledsen, och han försökte han försökte också skriva den där boken, och så småningom så brann nästan alla exemplaren upp, och de som hade tecknat sig för exemplar, de drog sig ur och så han hade det motigt. Men han älskade Göteborg, och han skriver då om de här grejerna som kommer hit, och det här är 1730-tal. Och den här listan är mycket roligare, för det är ju då, han går ner och kikar i båtarna, och då är det då, och det här är 1730-tal, tunnor med malt, havre, råg och vete från Skåne. Lin, vax och hampa från Reval, alltså Tallinn, och Riga. Malagavin, pomerans, mandel, saffran, russin och olivolja från Spanien. Flanell, speglar, snusdosor, klockor och hattar från England. Solfjädra, vita handskar, kammar, synålar, rödvin och anchovis från Frankrike. Sill, tegelsten och kaffe från Holland. Tvål, såpa och silke från Italien. Och 1731, skriver han, så hade någon med sig från Algeriet lejon och tigrar.
Oj, det var väldigt tydligt samband med alltså ju längre bort från Sverige, ju intressantare saker. För när du började prata där om Skåne så kände man, jag har 4 sädeslag. Och sen så kom vi till Tallinn och det var ju också sådär, va?
Och sen kommer vi till Spanien.
Då började det hända grejer.
Och sen kommer vi till Frankrike. Och sen kommer vi till tigrar och lejon från Algeriet. Nu är det väl så vitt jag vet så att det finns väl inte rimligen några tigrar i Algeriet. Så hur det här har egentligen gått till?
Via något tredjehandsbyte skulle jag tro.
Det är ett tredjehandsbyte precis som när man byter
lägenheter. En glad lägenheter. Alger gav sig ut till havs enbart i besittning av en orgel som man trodde skulle vara omöjlig att sälja. Plötsligt seglar han in i en djungel och ja, resten är historia.
Ja, men så måste det ju vara. Ja.
Jag försöker fundera på om den här teorin fortfarande stämmer idag då, för jag tänker på när jag åker till min mamma som bor i Indonesien så vill hon ju ha med sig att jag har med mig saker från Sverige. Och då är det ju förvisso några saker, det är ju dels är det lite grejer men som kanske kommer från Holland och så brukar hon väl ha lite sprit från flygplatsen och sådär, så det gills kanske inte. Men den enda riktigt svenska saken jag kan komma på att hon vill att jag ska ta med mig, det är dinkel. Och det är väl ändå grått, är det inte det?
Dinkel är ganska grått, ja. Sädeslaget dinkel, ja. Varför inte?
Men det kan man göra bröd på. Det finns inte i Indonesien. Nej, det tycker min mamma är gott. Så det blir dinkel på vägen ner. Och så tänker jag på hem. Nej, men då har jag ju med mig så mycket härliga saker så att jag tänker inte berätta vad det är här nu, för då kommer de ju stanna mig i Landvetter nästa gång jag åker hem. Men jag menar, det är roligare saker än dinkel.
Du har med dig dinkel tillbaka helt enkelt.
Jag har med mig dinkel tillbaka. Det är som linje akvavit. Som har linje akvavit som bara korsar ekvatorn.
Och så händer något magiskt med det här brännvinet. Men du, vad har du... Jag tänkte på den här mer immateriella exporten som du är så förtjust i.
Ja,
vad har du mer där?
Ja, jag sitter här och försöker tänka, är det så här när det gäller kultur också? Att vi exporterar någon slags basbrukskultur och får tillbaka förfinad konst. Riktigt så är det inte.
Du menar motsvarigheten till att skicka iväg stångjärn och timmer och få tillbaka pomerans, solfjädrar och lejon från Algeriet?
Ja, precis.
Är det Göteborgs eviga roll här?
Ja, nej, men så är det ju inte. Även om viss musik som för mig kanske mer känns kött och potatis än paté. Ace of Base exempelvis har ju blivit jättestora. Så har vi ju också en stor indievåg. Där det har varit massa musiker från Göteborg som är jättesmå egentligen. Men som ändå får stora konsekvenser utomlands på olika sätt. Men sägas bör ju i alla fall att om det inte hade varit för ett specifikt Göteborgsband så hade nog inte den svenska musikexporten kommit igång så som den gjorde, för det fanns ju en grupp pionjärer i fantastiska scenkostymer vid namn Spotniks som visade svenskarna att jo då, det går visst alldeles utmärkt att göra internationell karriär och inte bara vara från Sverige utan dessutom från Göteborg. De turnerade, läste jag idag, en hel månad i Japan på 60-talet bland annat. Tyvärr fick jag också reda på att en ganska känd anekdot om Spotnik som att de blev tagna av att de gitarristen, att hans gitarrlåda hade gett utslag på franska polisradion. Det stämmer. På polisfrekvensradion när de var i Parisbandet. Men att franska polisen hade stormat med dragna k-pistar stämmer tyvärr inte. Det är ju det som är det tråkiga med att gå i arkiv. Vad som däremot verkligen verkar stämma är att när Cliff Richard var i Göteborg 1965 och åkte med Spotniks till en villa i Fredriksdal och fortsatte jamma, då kom polisen och avbröt efterfesten för att den, citat, hördes hela vägen till Kungsbacka. Så mycket kan vi veta i alla fall.
Det låter fantastiskt det här med gitarren. Var det alltså så att var det någon typ av trådlös överföring som ledde till att han störde den franska polisens polisradio med sin gitarr?
med sin gitarr. Så att detta var ju då någonting som, och det finns nedskrivet, så det tror jag på till 100% liksom. Men jag har alltid fått höra att det också ledde till att Spotniks, som ju känns som ett gäng rätt rara grabbar ändå, får man säga. Bob Lander gick ju bort tidigare i år, som egentligen heter Bo Starander, men som bytte till det här då lite mer internationellt klingande namnet. Det känns ju bara tanken på, men man har ju också väldigt svårt att tänka sig Spotniks utan rymddräkterna. Trots att de ju inte alltid hade dem. Men det är ändå ett stort band, ett uppmärksammat band. Pierre Cardin, en stor fransk modeskapare, ville liksom göra deras scenkläder. Så att där det som jag tror görs att Spotniks lätt faller i glömska är ju att det är instrumentalt. Det är svårt att peka ut Spotniks-låten, för att många låtar låter också ganska lika.
Men du menar alltså att det svenska musikundret inte hade varit lika stort eller haft samma magnifika genomslag om det inte vore för Spotnik?
Nej, det tror jag inte. Jag tror utan Spotnik så vet jag inte om ABBA hade vågat sikta så långt. Och så visst, ABBA är inget göteborgsvann, men Björn Ulvaeus är ändå född här. Så att, det finns ju liksom när den här stora svenska musikexporten kommer igång. Det är ju också många som försöker och misslyckas. Tages-satsningen, The Tages, gick väl lite sådär. Även om de fick en halvstor hit i alla fall.
Man undrar hur de uttalade det här Tages då på engelska. Tages, eller?
Ja, det står i tidningarna att det är med engelskt uttal.
Vilket skulle kunna betyda nästan vad som helst i det här sammanhanget.
Men
för all del. Men då tänker jag mig att då får vi också naturligtvis betrakta Ace of Base, som du nämnde förut, som en del av det här, av den immateriella göteborgska exporten.
Ja. Det tråkiga jag tycker att man kommer in på här, det är att man kommer in på typ, ja, men Ace of Base, de har ju sålt jättemycket skivor utomlands, men det är ingenting med dem som känns så där särskilt göteborgskt.
Nej.
Det är ändå någonting som, även om man säger att vi har exporterat mest järn, så känns ju typ kulager mer specifikt för oss, och då blir ju det någonting som man känner så här, men det är en export man vill lyfta fram. Jag tror, skulle man vara helt ärlig, så skulle ju kanske den största svenska exporten, i alla fall den senaste tiden, vara en YouTuber som heter PewDiePie, som är över 100 miljoner prenumeranter eller någonting helt sjukt i den stilen. Men det kan vi ju inte rimligen förväntas bry oss om när personen i fråga inte bor i Göteborg och inte heller har liksom en stark Göteborgsprofil. Jag tror inte han har inte ens en spårvagn, tror jag.
Nej, det är klart, men om PewDiePie inte har någon spårvagn, så det är ju inte hans fel egentligen. Men nu får man väl säga. Men när det gäller PewDiePie,
så skulle man kunna se.
Är det klart att man kan väl ändå så betrakta honom som en ganska betydelsefull göteborgsk kulturexport. Han svär ju åtminstone emellanåt på göteborgska. Vi ska väl förklara här för de medelålders eller drygt medelålders lyssnarna vem PewDiePie är. Det är alltså en örgrytkille som heter Felix Kjellberg, tror jag. Han spelar spel på internet, och de spelen kan heta, det kan vara Fortnite och sånt där. Och så kan man på en skärm följa inte bara hans framfart i spelet, utan också hur han själv reagerar, och det gör han då väldigt expressivt, och ibland svär han på svenska. Och han har ungefär 100 miljoner regelbundna tittare, alltså sådana som följer honom hela tiden.
Och har ju varit den största YouTube-kanalen ända fram tills för ungefär ett halvår sedan, när det var en stor indisk kanal som gick om. Men det betyder också att mellan, om man tänker att YouTube är en av de absolut största, alltså det kanske är det stället som flest människor tar del av media och kultur och musik på i världen, så hade han det största kontot där från 2013 fram till 2019. Så han har liksom dominerat den största plattformen under väldigt många år. Men samtidigt, jag vill ju hellre prata om Spotniks.
Ja, jag förstår det.
Det finns ju någonting i det som... Nej, men om vi ska försöka hitta någonting som ändå känns väldigt göteborgskt, så tänker jag på hårdrock snarare, kanske. Ja. Alltså att hela den så här, någon slags melodisk metal-scen, som inte heller jag är något jättestort fan av. Men jag vet ju att till exempel In Flames har sålt över 2,5 miljoner skivor. Och det jag vet också är att det finns någonting som heter Gothenburg Metal. Och det är ändå lite kul. Och jag tror att chansen om man är utomlands och säger att man är från Gothenburg, att någon kopplar det till heavy metal är nog större än att de kopplar det till PewDiePie.
Ja, det kan jag gå med på. Nu vill jag ju hellre prata, som du vet, om timmer och stångjärn och eventuellt en förkommen kyrkorgel på 1700-talet. Men om vi nu ändå ska
som
prata...
Som kanske la grunden för Sputnik Sound.
Just det, just det. Inte. Men om vi ändå ska gå in på det här immateriella spåret, de här idéerna och den konstnärliga exporten som vi vill få kalla då Sputniks och PewDiePie i någon mån och då Ace of Base, så tycker jag ändå att du är inne på något intressant när du försöker att resonera om huruvida något inte bara måste vara ursprungligen från Göteborg utan också måste bära en göteborgsk prägel. Och det finns ju ytterligare en komplikation här, och det är ju att när någonting bär en göteborgsk prägel, om man nu tar den artist som ju är kanske det största namnet idag som vi inte har nämnt, nämligen Håkan Hellström. Mm. Så är ju Håkan Hellström en enastående återberättare och liksom katalysator för det göteborgska temperamentet. Det finns ju inte någon samtida författare som har skapat bilden av Göteborg för minst en generation göteborgare i så hög utsträckning som Håkan Hellström. Men på samma sätt som man kan säga att 1850 så levde Londonborna i Dickens London och 1970 så levde stockholmarna i Cornelis Vreeswijks Stockholm, så är ju naturligtvis 2010-talet kommer att för framtidens litteraturvetare att vara Håkan Hellströms Göteborg. Det kan vi nog med ganska stor säkerhet fastslå. Så att hans betydelse är enorm, det är ju naturligtvis självklart. Men han går ju inte på export, möjligen till Norge.
Nej, men precis. Ja, och han kan ju spela i New York för att det finns så många svenskar i New York som vill gå och titta på honom, eller i London. Men precis, det är ju inte som att det finns en egen internationell publik.
Nej, nej.
Så hur liten The Tage sen hade, hur liten internationell publik The Tage sen hade, så var ju ändå det större.
Ja, så att Håkan Hellström hamnade i ett väldigt intressant limbo här, nämligen att han är ju ett så stort namn att jag har en kompis som berättar att när Håkan Hellström en dag klev in på ett café så tystnade allt.
Ja.
Därför att det har en sån fantastisk inverkan. Mm. Men som sagt var, för till exempel den brittiska publiken kan jag tänka mig att Håkan Hellström inte behöver känna sig jagad av fans vid Trafalgar Square till exempel.
Nej, men precis. Alf Robertson däremot, han blev ju kanske inte jagad utav fans, men när Alf Robertson spelade in i Nashville och bodde där under en period, då var det ganska snyggt. Han hade mycket tät kontakt med Bobby Bear, som kanske är en countrysångare som har skrivit väldigt många låtar också åt andra countrysångare. Och då var Bobby Bear, samtidigt som Alf var i Nashville, då var Bobby Bear i Skandinavium och hälsade till publiken från sin vän i Nashville, Alf.
Det är ändå ganska häftigt.
Och det är mycket internationellt.
Det är fantastiskt. Och det säger ju också någonting om hur dåliga vi egentligen är, inte bara vi göteborgare utan även svenskar i allmänhet, på att veta vilka namn som är stora. Mm. Jag läste vid ett tillfälle att i mitten av 1800-talet i New York så hade man haft två stora författarbesök. Två författare hade besökt New York med några års mellanrum, och i båda fallen så hade de varit så stora, de här namnen, att det hade blivit helt enkelt oroligheter på gatorna. Man hade fått arrangera supportrarna i kör och sådär för att det inte skulle bli nästan kravallartat. Den ena författaren var Charles Dickens, den andra författaren var Fredrika Bremer.
Se där, ja.
Och att gissa att Fredrika Bremer skulle ha varit så stort namn att det blev oroligt på Manhattan när hon var på besök, det hade åtminstone inte jag kunnat gissa. Däremot hade jag antagligen kunnat gissa att så vore fallet när det gäller Dickens. Så vi är väl lite hemmablinda.
Och ja.
Jag tror att du nämnde ju förut Pelle Pettersson, som ju inte bara är designer utan också olympisk seglare till exempel, som ju... Mm. så vitt jag förstår, ett väldigt stort namn utomlands, men jag tror inte heller att han blir jagad på gatorna i Göteborg när han går på Avenyn eller han, när han är i Marstrand. Så att, ja, det är inte lätt för oss att, att veta det här. Jag tänkte att vi inte riktigt skulle lämna den här obalansen mellan import och export. Därför att jag hittade ett så fint exempel som var ungefär 100 år gammalt. Och då var det nämligen så här att då började de svenska rederierna, de började bli riktigt stora, åtminstone de göteborgska rederierna. Och de skulle då skicka fartyg till Sydafrika. Och det var ett rederi som heter Transatlantic. Och då skickade man iväg de här vanliga svenska oglamorösa produkterna, pappersmassa, fotogen, tändstickor och sådär. Och sen skulle man ha någonting tillbaka.
Ja.
Och då undersökte man marknaden, och då var ju problemet att det fanns ju liksom inget att skicka tillbaka från Sydafrika. Utan någon som då har gjort en besiktning av marknaden säger att de har två bra exportprodukter. Det är guld och strutsfjädrar. Och vi kan inte fylla ett fartyg som vi först fyller med pappersmassa och sedan fyller med guld och strutsfjädrar. Det kommer inte att gå bra. Nu lyckades de ju hålla rederiet igång ändå, så att på något vis så måste de ha löst det. Men det är överhuvudtaget så att varje gång man gör nedslag i den här historien om exporten, så möter man ju hela tiden importen. Därför att du måste ju också gå hem med ditt fartyg.
Du kan inte åka hem med ett tomt fartyg.
Det kan man inte göra. Och under större delen av 1800-talet så var ju en av de riktigt stora sakerna som skickades från Göteborg, det var ju havre. Havre till Londons alla spårvagnshästar. I London fanns massor av spårvagnar, alla drogs av hästar, och de måste ha havre. Och
denna det här havre är ju motsatsen till glamorös. Nu är det liksom inte ens människoföda, nu är vi liksom nere på djurmat.
Vi skickar havre, ja, precis. Och sen då, och sen tillbaka så kommer då lite mer glamorösa produkter. Jag hittade en sån här förteckning över varor från mitten av 1800-talet. Och då skickar man, det man skickar iväg är då havre, man skickar också iväg linfrö, bergmossor och så naturligtvis då järn. Och så skickar man i ett försök att ändå på något vis raffinera produkterna en liten smula. Så försöker man att inte bara skicka iväg timmer utan också åror. Det finns något lite rörande i detta.
Det är väldigt hjärtskärande. Ja,
vi behöver göra någonting med våra produkter innan vi skickar iväg dem. Vi skickar inte bara iväg timmer utan också åror och spiror och sparrar och bjälkar och sånt där som vi försöker fixa till. Och tillbaka kommer då sådana här saker som på något vis bara blommar ut i ens fantasi. Det är råsocker, det är tobak och det är kryddor. Det är tvål, det är risgryn. Och man kan till och med se att det är tvål och risgryn från Barclay och Company i Boston. Man kan det är salt från Torre Vecchio i Italien.
Ja, och så kommer man där med några åror från Lilla Edet.
Så kommer man med några åror från Lilla Edet, ja precis.
Men när blir det då så, för att, det här är lite ledsamt på något vis, men om jag tänker spontant på göteborgsk export, då tänker jag ju på ganska förädlade grejer, alltså, men det är väl för att jag är född på 80-talet som jag tänker på liksom bilar, kullager, kameror. Oj, vilket fix och pill och högteknologiskt, fast på 80-talsmanér då. Hur länge var det så här att det var från, eller vi har gått från bjälka till åror, men när kom nästa steg?
Ja, men du kan nog se det som en milstolpe, det du nämnde förut, nämligen att det är bättre med kullager, sa du, än med stångjärn. Och kullagren som ju är en sån här göteborgsk snilleprodukt. Man kanske kan säga att det är den första göteborgska snilleprodukten. Det uppfanns av en ingenjör på det som då var en textilfabrik, där man helt enkelt hade problem med att de här vävstolarna, de halkade liksom snett i leran hela tiden. Och då fick ingenjör Winkvist, han fick då order att fixa detta, och då fick han enligt legenden en snilleblixt, och jag tror att detta var på påskdagen 1907 liksom. Man tänker sig att det är mellan nubben och äggen och sillen, så plötsligt så bara tjong ser han det. Och så kommer han på det här kullagret, det här dubbelradiga kullagret som löser alla problem för Gamlestadens textilfabrik. Och så är de så smarta att de kommer på att de kan ju starta en egen fabrik för att tillverka kullagren. Och sedan när de väl har startat den här egna fabriken, nämligen SKF, som blir en enorm succé. Och de startar ju fabriker över hela världen. Det går på bara några år så är det 10 000-tals anställda och SKF erövrar världen. Och där har de på SKF en ägghandlare från Skaraborg som heter Assar Gabrielsson. Och denna ägghandlare, han vill göra business och kommer på att man kan väl använda de här kullagren till någonting. Och då vid ett tillfälle, och detta är runt midsommar, så springer han på en folkilsken ingenjör som heter Gustav Larsson. De träffas på ett café som heter Café Urbans. Mm-hmm. Bara springer på varandra. Och Gustav Larsson har bråttom för han ska iväg till sin sommarstuga i Trosa. Men de hinner bara blixtsnabbt komma på att de ska starta en bilfabrik. Och det gör de då, Volvo. Med de kullager som Winqvist hade uppfunnit. Så att det här är ju då, precis som du säger, en helt annan typ av export. Ja. Och även om många av kullagren tillverkades utomlands så är ju detta då en snille industri. Och där kan man ju se att Göteborg under 1900-talet har tagit flera sådana kliv. På senare år har vi ju de här titanimplantaten för tänder till exempel. Det kallas väl för Brånemarkmetoden och så. Och som du nämnde, Hasselbladskamerorna, där det här Göteborgsföretaget Hasselblad under flera decennier gjorde de bästa och mest avancerade kamerorna, och de kameror som var så goda att när NASA skulle skicka astronauter till månen så behövde man någonting som endast kunde vara det bästa, och då var det de göteborgska Hasselblad-kamerorna. Vi har också naturligtvis hela läkemedelsindustrin i Mölndal som ju också är en göteborgsk snillindustri. Så att det blir en helt annan berättelse, framförallt efter andra världskriget. Och kanske är det så att det är där de här våra berättelser eller våra världsbilder möts, därför att det man då exporterar är ju inte en liten tablett eller en liten lins, utan en idé i första hand. En snilleblixt. Någonting som någon har tänkt. Och då ligger vi ju ganska nära det som du framhöll, nämligen att det som är värt någonting som skickas från Göteborg är det som den blixt som har slagit upp i någons hjärna, ett konstnärligt verk eller en uppfinning eller en tanke eller ett hugskott eller vad det nu kan vara. Att det egentligen är så här att även om det är ett tandimplantat eller PewDiePie eller Spotniks, så är det trots allt så att det är inte tyngden och volymen av en tung timmerstock eller ett tungt stycke stångjärn som betyder någonting, utan det är den förädlade idén.
Ja, det är den förädlade idén, och jag tycker ju om väldigt mycket när de här möts lite grann, när man känner att så här, ja men varför brinner jag mycket mer för SKF än vad jag gör för några en för titanimplantat? Ja, men det är ju för att det finns ju en hållplats som heter SKF. Som sagt, det finns ingen spårvagn med PewDiePies namn på mig veterligen. Det finns ju en byggnad som är SKF-byggnaden, även om det finns massor utav SKF på andra ställen. Framförallt så finns det ju låtar som människor som har jobbat på SKF har skrivit. Cornelis har sjungit låtar om att stå bredvid Britt på bandet vid Volvo 62. Och alla de här sakerna gör ju att jag säger, jo men de här industrierna kan jag verkligen ta till mig. Och om man då ska vara lite modern så kanske jag nästa, jo men jag skulle nog säga att det är mitt favoritexempel, så är det Jens Lekman som tillhör den här då indievågen av musiker från Göteborg som är enormt stora inom sin grupp utomlands. Kan turnera hur länge som helst, skulle aldrig behöva sätta sin fot på svensk mark igen om han inte skulle vilja. Som när, visserligen inte den göteborgska industrin, men ändå någonting som påverkar Göteborg mycket, filmindustrin i Trollhättan. I mötet mellan de här då, när Lars von Trier är här för att spela in Melankolia Markoolio måste det vara, i Trollhättan. Och man kan se lite internationella kändisar springa runt på stan som ska vara med i den här filmen. Däribland Kirsten Dunst. Då råkar jag veta så att på en av mina gamla arbetsplatser, Hagabions Café i Göteborg, så kom Kirsten Dunst till en person som jobbar där, som fortfarande jobbar kvar, och frågade, do you know where Kino is? Kino? Is this Kino? För att källaren där på Hagabion kallades Kino. Men den här personen som jobbade kände varken igen Kirsten Dunst eller visste vad Kino, Kino var för någonting. Alltså Kino vet man ju vad det är. Det är ju källan på Hagabion. Men Kino, inte hört talas om. Viftade lite slött med handen uppåt Linnégatan och sa maybe that way. Gick in igen. Oklart hur denna historia, som jag har förstahandskälla på från personen som jobbar på Hagabion, har hamnat i Jens Lekmans händer. Men han har ju skrivit en låt om det här. Och någonting han gör väldigt bra, det är ju att han blandar in riktiga göteborgska stadsdelsnamn i sina engelska låtar. Och han sjunger i den låten om att om hur Gothenburg behandlar Kirsten Dunst som något slags bevis på hur det göteborgska lynnet är. Att vi inte släpper fram folk i krogköer framför oss. Kanske kan det vara någon gliring mot någon stad i Sverige som vi känner till som gör det. Och då någonstans känner jag så här, det här är göteborgsk export. I alla fall så som jag vill att den ska vara hela tiden.
Men det tycker jag, jag tror att jag ändå ser att nu har vi någon, här har vi den gemensamma plattformen. Här kan tre strömmar av idéer mötas. Därför att jag vill ju slå ett slag för den här mer materialistiska synen på vad som är en exportvara, nämligen järn och timmer.
inte proggbandet som inte finns.
Icke det proggband som vi så gärna skulle önska funnits. Proggbandet järn och timmer. Du och din sida, du slår ett slag för den göteborgska konstnärligheten, den kreativa ådran, och det i... Du har ju tecknat en väldigt, väldigt bred bild av konstnärlighet, från att designa Volvo-bilar till att Jens Lekman skriver låtar som sätter Kortedala på världskartan. Och samtidigt så flyter detta i någon mån ihop med den här den göteborgska snillindustrin som kliver in på 1900-talet. Så jag känner att det väl andra är väl att det här är... Och så länge vi inte behöver stava till det så kan vi vara överens. Kan vi enas om att det här är en fråga om, nu säger jag det, hjärnkapacitet?
Ja, men alltså, jag köper den rakt av.
Dina idéer.
Ja, alltså, Christian Wedel, aldrig har jag köpt någonting så rakt av. Alltså den idén, den slutsatsen, den är som motsatsen till orgen. Det här köper jag rakt av.
Det här vill handla. Den göteborgska exporten är en fråga om järnkapacitet. Och detta tycker jag att vi tar ett järn på, eller hur?
Ja, men det är klart att vi gör.
Tack för idag, Ina.
Så gärna. Ja, hej,
ha det
hej.
Bra. Tack, hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.